Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Det som följer är en essämonolog om syndabocken och de mekanismer som ligger bakom det allmänmänskliga fenomenet med att skylla alla sina problem på någon annan. Det har tagit lång tid att skriva den och mycket har hänt sedan jag började på den före resan till Israel i februari. Det ska sägas att den är nattsvart, inte för att det inte finns strimmor av, låt oss kalla det hopp i världen, det gör det. Det är bara att jag inte kommer att avhandla dem här och nu, det får bli en senare krönika. Stort tack till dig som är Patreon, du får avsnitten 2 dagar före alla andra och slipper därtill de irriterande reklampauserna. Jag vill även rikta ett stort tack till dig som inte är Patreon men bidrar med det du kan, när du kan, via PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Vill du läsa texten till den här monologen och dela den med läskunniga vänner som inte hör så bra, så hittar du den på aronflam.com, där jag överväger att även publicera den som en textversion på engelska. Nu kör vi. Njut.
Go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way
down,
down
in Egypt land, tell them Pharaoh's to let
Israels straussiska ögonblick. Den 7 oktober 2023 var Israels Straussian moment, det ögonblick då de allra flesta israeler insåg att de hade haft fel om sina fiender. De hade lurat sig själva. Hamas gick inte att blidka med pengar, ingen materiell bekvämlighet och inga rationella argument kunde avleda Hamas från de mål de redan satt. Precis som kaparna av planen som flög in i World Trade Center 2001 har det inget med förtryck eller ekonomi att göra. Al-Qaidas självmordskandidater var övre medelklass och Osama bin Laden födde sig rik som ett troll. De barbarer som mördade med sån lust den sjunde var inte ute efter en belöning i den här världen. De förkastar hela vår civilisation. Moderniteten som sådan är en tillvaro där själsliga frågor är relegerade till den privata sfären. Vi kan omöjligt förstå de som lever i mytos. Vi har inget att erbjuda dem annat än vår egen död. Varpå vi ställs inför det omöjliga valet att överleva genom att bli som våra fiender och därmed förlora oss själva och bli något annat eller gå under. På Instagram ser jag tisdagen den 13 februari en post från att Vänsterpartiet Göteborg, en svart ruta med vit text, porta Israel från Eurovision, kan jag läsa i inlägget som också är signerat Vänsterpartiet Göteborg med partilogotyp och allt. Det är svårt att motstå frestelsen att gå in i kommentarerna som Instagram räknar till totalt 66 stycken. Där får jag ta del av de grövsta sorters förtal riktade mot Israel. Kommentatörerna påstår att Israel med vilje dödar så många civila som möjligt. Allra helst barn såklart. Jag är van vid diskursen från mina egna inläggs kommentarsfält där jag återkommande anklagas för att vara barnamördare eller nazist, inte sällan både och. Kommentatörerna på Vänsterpartiets Instagram verkar alla rörande överens om att enda sättet att hindra Israel från att försvara sig mot Hamas är att porta dem från musiktävlingen. Blott en kommentar är konträr. Den lyder: "Porta Vänsterpartiet från allt." Något Vänsterpartiets administratör besvarar med ordet citat "moget", slutcitat. Skämten skriver sig själva, tycks det. Administratören är dock helt omedveten om den humor som uppstår av hens brist på självinsikt. En annan kommentatör instämmer med Vänsterpartiets uppmaning till bojkott av Israel med att fråga sig varför Israel överhuvudtaget får vara med eftersom det ändå inte ligger i Europa. En fråga som aldrig verkar ställas om Azerbaijan. Jag orkar inte svara att det är för att Israel är utfruset från arabvärlden och därför på nåder får vara med Europa istället. Jag bryr mig egentligen inte om Melodifestivalen. Det som intresserar mig är krav på kulturell bojkott. På elituniversitet i USA, som nu senast Columbia University, uppmanas judiska studenter att inte besöka campus. Just där har studenter slagit upp ett tältläger utanför huvudbyggnaderna för att blockera verksamheten i solidaritet med Hamas. Och jo, det är i solidaritet med Hamas. Det säger de själva. Mobben angriper judar, skanderar att judar ska flytta hem till Polen, att intifadan ska göras global. Deras krav är bland annat att universitetet ska upphöra med alla former av samarbeten med Israel. En akademisk bojkott. Så här har det låtit, och det är inget du kommer få höra av public service. Historiker jag har läst delar in arifieringen av Tyskland och länder som Tyskland ockuperade i fyra delar. Det börjar med bojkott, krav på avgång eller avsked, uteblivna affärskontrakt. För judar alltså. Det var 1933, så fort Hitler kom till makten. Sen blev du, om du var jude, fråntagen dina medborgerliga rättigheter. Det skedde 1935. Efter det blev du inflyttad i ett ghetto 1938 efter kristallnatten, och först efter det kommer den slutgiltiga lösningen. Tyskarna kallade det själva för arifiering eller arisering. En bättre beskrivning hade varit avjudifiering. Man bör också känna till att förintelsen föregicks av 60 års judeförföljelser, 6 decennier, som började med pogromer mot judar i Ryssland på 1880-talet som spreds med järnvägen och sedermera till Öst- och Västeuropa, och hela världen ville bli av med sina judar. Men de hade ingenstans att ta vägen. Israel fanns inte. Av de ryska judarna flydde merparten till USA. 2,5 miljoner. Resten flydde till andra länder som inte ville ta emot dem, eller så massakrerades de hemma i Ryssland. De här pogromerna som utspelar sig i land efter land bidrar till den politiska sionismens födelse och till den värld där Tyskland kunde mörda sina judar utan att världen lade sig i just den aspekten av det nazistiska projektet allt för mycket. Så vad är det egentligen som får mig att tro att världen förbereder sig för en ny förintelse? Go down, go down, Moses. Realpolitiken. Jag är rädd för att ens skriva ut ordet, som om nedtecknandet av ordet förintelse vore en besvärjelse som kunde manifestera min rädsla i verkligheten. Det ska kanske nämnas att den vanligaste dödsorsaken i min familj på båda sidor de senaste 100 åren är just nazism, så jag kanske är lite extra känslig för dess uttryck. Eller så har de där 2000 åren av förföljelse och förtryck som genom en evolutionär flaskhals matat ut en individ med viss talang för att känna igen vissa av tecknen på ett kommande folkmord eller etnisk rensning. Oavsett vad så skriker alla mina gener just nu: spring! Jag misstänker att den här processen mot en ny förintelse till stor del är undermedveten. Men när det gäller länder som Iran, som länge har proklamerat att den judiska staten ska utplånas, jag menar, ayatollan har kallat judarna för en cancer på mänskligheten, Iran förnekar förintelsen samtidigt som de säger sig verkligen vilja ha en till. Det hela är oerhört märkligt, men har hänt på riktigt och fortsätter att hända i detta nu. Irans proxyarméer i Libanon, Jemen, Irak, Syrien och Gaza säger sig också vilja förinta Israel. Houthierna har tydligen börjat göra Hitlerhälsning med utsträckt arm på sin militärs uppställningar. Deras valspråk har de haft längre än så. Det är långt, men det har fördelen med att vara väldigt, väldigt tydligt. God is the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews and victory to Islam. De påstår sig sedan november attackera sjöfart till Israel som en sorts blockad av landet. Bojkott alltså. En våldsam sådan. Realpolitiskt finns det med andra ord aktörer som har folkmord på judar som uttalat mål, och sett till vad de gör verkar de omsätta sina övertygelser i handling. Med varierande framgång, tack och lov. Muslimsk antisemitism har en lång historia som föregår förintelsen med över ett årtusende, men den sort som manifesteras idag har tydliga kopplingar till just förintelsen och Israels grundande 1948. Idag leds den palestinska myndigheten av förintelseförnekaren Mahmoud Abbas, vars företrädare på posten Yasser Arafat var en sovjetiskt tränad och finansierad terrorist från Egypten, vars egen företrädare var stormuftin av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, Hitlers egen mufti som var inblandad i just förintelsen och tränade upp muslimska SS-bataljoner på Balkan, innan han flydde från Tyskland via Frankrike till Egypten, där han omfamnades av det muslimska brödraskapet och bidrog till bildandet av det som idag är Fatah, en rörelse han själv ledde i 40 år. Hamas, som till skillnad från Fatah är uttalat islamistiskt, är också en gren av det muslimska brödraskapet. De delar sålunda dess ursprung med Fatah. Den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas har fortfarande inte fördömt sin ärkerival Hamas pogrom mot Israel den 7 oktober. Den palestinska rörelsen är alltså en nazistisk konstruktion som överbyggts med en sovjetkommunistisk organisation och sedan slutligen taklagts med en islamistisk dito. Det är dessa människor som omvärlden kräver att israelerna sluter fred med, oavsett om den andra sidan någonsin uppvisar fredsvilja eller inte. Det finns inget på marken som tyder på att en framtida palestinsk stat skulle bli en demokratisk och fredligt inställd sådan. Inga andra arabländer är demokratiska eller för den delen särskilt fredligt inställda. Hoppet är att få till en normalisering med Saudi, vilket hade varit utmärkt. Ledarskapet vill. Huruvida deras befolkningar är med på noterna är en annan fråga. Judehatet sitter i benmärgen på undersåtar som utsatts för statsantisemitism dygnet runt alla dagar i veckan i decennium. När det gäller palestinierna har Abbas regerat i enväld på Västbanken sedan han efterträdde Yasser Arafat. Hamas har styrt över Gaza sedan de vann valet 2006, varpå de massakrerade sin opposition Fatah och deklarerade för ett framtida kalifat över hela världen, men först i Israel. Redan i inledningen av sina stadgar citerar Hamas muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna, som säger att citat, Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it just as it obliterated others before it. Och avslutar artikel 7 med att citera citat, the day of judgment will not come about until Muslims fight the Jews, killing the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Garkad tree, evidently a certain kind of tree, would not do that because it is one of the trees of the Jews. Slutcitat. Och det här är alltså från en hadith som kommer strax före artikel 8, som lyder, Allah is its target, the prophet is its model, the Quran its constitution, jihad is its path, and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes. Slutcitat. Hade det blott varit detta, att Israel har fiender som säger sig vara villiga att utplåna dem och visa till handling att så är fallet, som fick mig att frukta en ny förintelse, hade det varit illa nog. Men vad värre är så har islamisterna slutit en allians med den internationella vänstern. Vänstern, i alla fall den västerländska vänstern, har i sin senaste iteration konstruerat en ras-, köns- och sexualitets- och funktionshindershierarki som står få fascister efter. Att vara en förtryckt minoritet är bra så tillvida du inte råkar vara en framgångsrik sådan. Då förstör du deras grundantaganden genom din blotta existens. I deras värld kan du bara nå framgång genom att vara en vit man. Når du då framgång utan att vara vit eller, gud förbjude, man, måste du vara vitare än vit. Annars kan de inte förklara hur du lyckas. Varför judarna plötsligt återigen befinner sig överst i en inbillad världsordning där de styr allt. Vänstern har alltså konstruerat en ideologi som består i att de tagit nazisternas raspyramid och vänt upp och ned på den. Och ändå lyckats med konststycket att låta judarna förbli lägst. Eller högst, beroende på hur man ser på pyramiden. Precis som nazisterna hävdar nu alltså den internationella vänstern att allt är judarnas fel. För vad är egentligen tanken om att allt i Mellanöstern skulle lösa sig om bara Israel slöt fred med sina arabiska grannar, annat än idén om att allt hänger på just judarna? Som om det inte skulle råda krig, nöd och förtryck i Mellanöstern, oavsett om Israel fanns eller inte. Som exemplifieras av till exempel Vänsterpartiet i Göteborgs Instagram-inlägg. För i deras kommentarer kan jag själv läsa mig till att deras tillskyndare inte anser att Israel har rätt att existera. Att landet i sin helhet tillhör palestinierna. Det låg alltid i farans riktning att socialismen skulle nå denna naturliga slutpunkt för det första för att den myt som något förenklat ligger till grund för den ena har samma struktur som den andra. I det feodala Europa kunde fattiga monarker vars nationer gick dåligt bjuda in judarna som en sorts borgarklass. Och genom handel byggdes ekonomin upp och skulle det gå dåligt i krig, bli missväxt eller pest kunde kungen alltid skylla på judarna och låta befolkningen ta ut sin aggression på dem. Det är bara att byta ut ordet jude mot borgare så ser du likheterna med den förenklade världsbild du begagnade genom en Cliff Notes-förståelse av Karl Marx. Men allra mest för att socialismen alltid varit identitetspolitisk. Den knöt bara identiteten till det materiella förhållandet klass, vilket hade fördelen att det gick att bemöta problemet genom att konstruera ett så pass dynamiskt system att det tillät klassresor uppåt och neråt. Ett system som siktade på att jämställa möjligheter och inte utfall. Efter murens fall och det fullständiga misslyckande det innebar för socialistisk ekonomisk teori skiftade därför socialismen, som är identitetspolitisk, till biologiska företräden som kön, hudfärg eller sexualitet, vars oföränderlighet låser fast de nya klasserna i en evig kamp. Den så kallade långa marschen genom institutionerna är vad som har lett till den punkt där antisemitiska protester på amerikanska elituniversitet långsökt försöker likställas med 68-rörelsens protester mot Vietnamkriget av anrika publikationer som New York Times eller Financial Times, när de har mer gemensamt med de antisemitiska protester som svepte genom amerikanska institutioner på 30-talet, då judisk närvaro på universiteten begränsades. De elever som nu ockuperar universitet i USA gör bara exakt det som de har fostrats till att göra av professorerna, administratörerna, media och sitt politiska parti. Oavsett om du anser att woke består mest av genus, intersektionalitet, kritisk rasteori eller klimat och miljö, så har de nu runnit samman genom våra institutioner så pass länge att de svämmat över och utgör den enskilt största orsaken till splittringen du kan se i västland efter västland. De demonstrationer och protester på universiteten du ser organiseras av vänstern. Det har sagts att antisemitismen är dårarnas socialism, vilket innebär att det motsatta också måste vara sant. Socialismen är de lärdas antisemitism, något som nu bevisas av de amerikanska universitetsstudenterna. Rörelserna som organiserar dem finansieras antingen av rika oligarker i USA som Rockefellers eller George Soros, vänstern själva med medlemsavgifter och donationer, eller som i Sverige och övriga Europa med skattemedel. När Donald Trump var president förbjöd han DEI, alltså Diversity, Equity and Inclusion, vilket är ytterligare ett uttryck för wokeismen inom amerikansk förvaltning. Men Biden återkallade beslutet. De amerikanska lärarfacken pushar också sedan länge hårt för att dessa radikala socialistiska idéer ska ingå i undervisningen, vilket de gör. Biden förlitar sig på dessa fackföreningars röster och valarbete i det kommande valet i höst. Något som innebär att det vi ser nu bara är början på västvärldens problem. De barn över hela väst som stöpts i de här idéerna kommer att växa upp utan att ha fått dem ifrågasatta. Tvärtom, i stora delar av offentligheten hyllas de här studenterna för sitt mod. De känner att de har omvärldens stöd. Sedan 1986 har arabstater i Persiska gulfen också betalat bara amerikanska universitet $8,6 miljarder. Vad dessa länder har fått i utbyte mot de här pengarna kan vi bara ana, men gissningsvis har det påverkat tillsättningar av lektorer och professorer, kanske till och med hela institutioner inom universiteten, vem vet. Avtalen mellan universiteten och de här gulfstaterna är hemliga och går inte att komma över. Över hälften av dessa cirka $86 miljarder, cirka $4,3 miljarder, kommer från Qatar, som finansierar Hamas, håller hov för både Hamas ledning och Muslimska brödraskapet samt samarbetar med Iran. Den moderna människans kompletta oförståelse inför problemet som är människans egen natur bidrar till min misstanke att detta delvis är en undermedveten process. De tycks tro att de kan blidka jihadisterna för att på så sätt mildra deras anspråk när det motsatta är sant. Varje eftergift tolkas som ett tecken på svaghet från vår sida och en seger för deras sak. Alla dessa faktorer, som är realpolitiska sakförhållanden, bidrar såklart till min fruktan om att världen förbereder sig för en ny förintelse. Men på ett djupare plan, för att återvända till det undermedvetna, lurar ett behov av syndabocken. Go down, go down. Mimetiskt våld och dess konsekvenser. Antisemitismen är, som jag skrivit tidigare i Det här är en svensk tiger, en konspirationsteori. På så sätt skiljer den sig från annan form av rasism. Men det finns fler aspekter att väga in. René Girard, fransk tänkare, litteraturkritiker och antropolog, utvecklade en omfattande teori om mänsklig kultur och sociala relationer som till stor del bygger på konceptet om syndabocksmekanismen. Girards idéer grundades i observationer av litteratur, mytologi och antropologi och strävar efter att förstå de underliggande orsakerna och effekterna av mänskligt våld och konflikter, vilket är passande med tanke på de rådande omständigheterna i världen. Syndabocksmekanismen avser processen där en grupp människor kollektivt projicerar sin aggression, skuld och konflikter på en utvald individ eller undergrupp som sedan utses till syndabock. Denna syndabock blir objekt för skuld och aggression, vilket leder till att den utesluts eller offras. Genom denna process återställs tillfälligt samhällsfreden och enigheten då den gemensamma aggressionen inom gruppen får ett utlopp. För att förstå syndabocksmekanismen är det viktigt att först introducera Girards koncept om mimetiskt begär, mimetic desire. Girard föreslår att människors begär är mimetiska, det vill säga våra önskningar formas av att efterlikna andras önskningar. Vi är med andra ord härmapor, pan imitandum. Eftersom vi konkurrerar med varandra om drömmar om status, materiella tillgångar eller vad det nu kan vara, uppstår rivalitet och konflikter eftersom resurserna vi begär är ändliga sådana. När det gäller israelerna och palestinierna är det relativt lätt att tillämpa det här perspektivet. Två folk som krigar mot varandra om samma bit land. För det är inte som att Israel var internt harmoniskt före den 7 oktober. Attacken enade landet mot Hamas och palestinska islamiska jihad, PFLP, DFLP, PA, Hezbollah i Libanon, you name it. I det här fallet är dock Hamas inte en syndabock eftersom det faktiskt är de som står för synden. De bröt sig de facto in i Israel med målet att mörda så många israeler som möjligt. Det finns också en annan aspekt som får mig att misstänka att palestinierna inte är en syndabock för israelerna. Eller vare sig för israelerna eller världen. För varje nytt dödstal som kommer från Gaza ökar trycket på Israel. Hade palestinierna varit den tänkta syndabocken hade dessa makabra siffror, ihopljugna av Hamas, haft en förlösande effekt. Men utfallet är det motsatta. Frustrationen byggs upp. Ska man tro Girard är det alltså något som inte stämmer med narrativet. I en större kontext blir Girards perspektiv mer begripligt. Dels så är det en arabisk-israelisk konflikt, men sedan 1979 är det även en iransk-israelisk konflikt. Lägg till att inom den muslimska världen är drömmen om ett återupprättat muslimskt imperium, ett kalifat, en levande dröm och en ambition i städer som Riyadh, Istanbul och Teheran. Inom den muslimska gruppen råder alltså inte heller enighet. De kanske är överens om målet, men de har sitt eget lilla religionskrig med politiska inslag och tävlar om att vara ledare för den muslimska världen. De strävar alla efter en status som är förlorad sedan ottomanska imperiets fall. I takt med att mimetisk rivalitet intensifieras blir samhället allt mer genomsyrat av våld och kaos. För att undvika självförstörelse vänder sig samhället då mot en syndabock. Och syndabocken väljs ofta för att den är tillräckligt lik i gruppen för att vara en trovärdig mottagare av dess projektioner samtidigt som den är tillräckligt perifer eller annorlunda för att kunna uteslutas eller offras. Den judiska staten får bara skulden för muslimernas förlorade heder. Israels existens är en skamfläck som står i vägen för deras storhet. Inte nog med att det lilla landet vunnit alla krig mot sina arabiska grannar och mot terror. Lite extra sticker det säkert i ögonen att Israel trots alla deras försök till utplåning inte bara är kvar utan blomstrar som ett demokratiskt föredöme i regionen och ett högteknologiskt mirakel. När araberna, iranierna eller den muslimska världen i stort speglar sig i israelerna känner de inte igen sig själva. Muslimerna och judarna har varit grannar i över 1000 år. Arabernas historia med judarna föregår islam. Ska man tro Bibeln går den tillbaka ända till Abraham, den mytiske stamfader de båda folken delar. Syndabockens uteslutning eller offer leder till en tillfällig sammanhållning och återställande av fred inom gruppen tack vare att den gemensamma aggressionen som sagt har riktats utåt. Processen, när den fungerar, skapar en illusion av enhet och ordning utan att lösa de underliggande mimetiska begär som drivit fram våldet. Den arabiska världen, turkarna, iranierna och afrikaner har sina egna problem, så stora att det är begripligt om de känns övermäktiga. Enklare då att skylla alla sina tillkortakommanden på någon annan, särskilt om den är någon verkar vara mer framgångsrik än dig på i princip allt. När ropen på att offra syndabocken blir allt starkare, eller som här när känslan av extatisk glädje över våldtäkterna och morden den 7 oktober förbyttes i förfäran över att syndabocken understod sig att försvara sig, är det bara blod som kan blidka den primala driften. Och misslyckas gruppen med att offra syndabocken måste de spilla sitt eget blod av skam för sitt misslyckande. I det här fallet är det palestinierna i Gaza som får bära gruppens förlorade anseende, deras loss of face. Girard var kristen och funderade en hel del på Jesus Kristus roll som den ultimata lösningen på syndabocksmekanismen. Genom att Gud offrar sitt eget barn ersätter han de människooffer som var kutym i hedniska och politistiska kulturer. Det rituella mordet lever kvar som symbol och är därför tänkt att ersätta det verkliga offret.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Utan att reducera Jesus uppoffring till blott ett uttryck för ett primalt mänskligt socialt behov så är det genom Girards teori lätt att se att kristendomen erbjöd de hedniska kulturer de ville omvända ett alternativ till människooffer. Särskilt det största av alla offer, att offra sitt eget barn. Det är det största av alla offer eftersom det är att offra något som är oskyldigt. Det är ett återkommande tema i alla religioner att offret ska vara fläckfritt, därav oskulden som slängs ner i vulkanen. Oavsett om det är 7 pojkar och 7 flickor till den kretinska minotauren eller gamla testamentets röda hejfer, så är det alltså viktigt att vi har att göra med någonting som är rent. I kristendomen har Gud redan offrat sitt eget barn, ett barn som kanske är något för gammal när han avrättas för att betraktas som oskuld. Men det väsentliga för Girard och för det argument jag för här är att Jesus är oskyldig till det som pöbeln anklagar honom för. Det säger något om orättvisan som är grunden för vår nuvarande ordning. Det offer vi var tvungna att göra för freden. Ett offer som symboliskt inom kristendomen återupprepas varje nattvard. Jesus, Guds eget barn, ersätter polyteisternas människooffer, etablerar monoteism och lägger grunden för en tro på sanning i kontrast mot hedningarnas mer relativistiska världsbild. Det går väl ihop med kristendomens nedgång i västländerna och inte minst i Sverige att mobben, den digitala såväl som den fysiska, ständigt måste hitta en ersättning för nattvarden. Teoretiskt är det alltså möjligt att kristendomen har haft en viss mildrande effekt på ett beteende vi fötts med förutsättningar för. Men det har ju inte hindrat kristna samhällen från att peka ut syndabockar historiskt, oavsett om det är kättare, häxor eller judar. Det är dock en elegant lösning på ett mänskligt behov som kanske inte ens borde få tillfredsställas. Alla kan förstå längtan att få återfödas renad från sina synder och förseelser, men det är en omöjlighet. Du har känt vad du har känt, tänkt vad du har tänkt, gjort vad du har gjort. I realiteten är det bättre att du lär dig att bära din skuld än att ägna din tid åt att söka bli av med den. Det är dock en helt annan diskussion. Vad vi har nu är istället så härskar genom socialdemokratins långa hegemoni en sorts sekulär hedendom. En relativistisk värld där det antingen finns oändligt med principer varför ingen kan sägas vara bättre än någon annan. Eller än värre, en värld där det inte finns några principer alls. Då blir makten framför allt den enda principen. Ens narrativ måste vara det förhärskande. Ett förhållande som bara kan upprätthållas genom en eller annan terror. Om det inte finns något objektivt sätt att mäta dessa berättelsers sanningshalt. Tydligt illustrerat i könsrevolutioner som MeToo-rörelsen, rasrevolutioner som BLM eller den Gaia-dyrkan du ser i Extinction Rebellion och Greta Thunbergs rörelse Fridays for Future, som egentligen borde heta Fridays for Skipping School. Men det bidrar till att förklara de digitala och fysiska mobbar som de senaste åren avlöst varandra i fördömandet av syndabockar. MeToo, BLM, Extinction Rebellion, Gaza är alla uttryck för religiös dyrkan. Samtliga är också vänsterrörelser. Vänstern är, som du vet, en kollektivistisk rörelse. De flesta av dess tillbedjare är kollektivister. Därav det återkommande argumentet från Hamas försvarare inom vänstern att hela världen är ju på palestiniernas sida. Skulle alla i hela världen ha fel? Svaret på den frågan är ja. Att vädja till folkviljan är inte ett argument. Det är en fallasi. Argumentum ad populum. Det spelar ingen roll om alla tror att jorden är platt när den inte är det. Go down, go down. Moses, Moses. Way down in Egypt land. Ismails barn. Ska du tro Girard borde syndabocksmekanismen finnas även inom islam eftersom det finns i alla kulturer och tider. I islam är djuroffret en ersättning för människooffret. Eid al-Adha är påminnelsen om när Gud först beordrar Abraham att offra Isak bara för att sedan sända honom en bagge att offra istället. Något som inom judendomen tolkas som att man inte ska offra människor till Gud och att Gud inte kan begära att du ska göra det. Inom islam finns också den tolkningen, även om det på dagensmuslim.se från 2019 under rubriken Eid al-Adha bara står att citat, muslimer och druser firar den dagen i minnet av profeten Ibrahims och Ismaels villighet att följa Guds order, slutcitat, vilket är något helt annat och undergräver ritualens funktion. Istället för att illustrera att det finns offer din Gud inte kan begära av dig blir sensmoralen att man alltid ska lyda Gud. Kvar skulle i så fall återstå endast mimetiskt begär, det vill säga den muslimska världens avund gentemot västs välstånd och teknologi. Något som istället låser fast oss i en evig cykel av våld där ena parten bara kan konkurrera med den andras teknologi genom graden av brutalitet. För att inte tala om hur det måste se ut när arabvärlden och i bredare termer den muslimska diton speglar sig i israelerna. Alla som studerar antisemitism inser förr eller senare någon variant av det Grossman formulerade som, och nu parafraserar jag, säg mig vad du anklagar judarna för så ska jag berätta vad du är skyldig till. Intressant i sammanhanget och talande om de som nu anklagar Israel för folkmord, barnamord, våldtäkter och svält. Det finns ett outsynligt behov, tycks det mig, för att få judarna, i det här fallet representerade av Israel som varandes den judiska staten, skyldiga till det de själva har utsatts för. Om det beror på ett behov att normalisera folkmord, alla det vi gjorde mot judarna var inte så farligt, alla gör det, även de. Eller om det bara är den vanliga instinkten att skylla på offret, det var judarnas eget fel, en kombination av de två eller något annat spelar mindre roll för den moraliska frågan, även om jag lutar mot den senare. Både muslimer och araber begår folkmord mot andra folk och sina egna i detta nu. Arabiska kristna har utsatts för etnisk rensning, lever som dimmis för att inte tala om vad ISIS, en styrka bestående av muslimer tillresta från hela världen, gjorde mot yazidierna. Samtidigt utsätter kineserna muslimska uigurer för kulturell utplåning, rohingyas folkmördas i Myanmar, men den muslimska världen rycker på axlarna åt sånt. Om Israel inte är inblandat bryr de sig inte. De anklagar Israel för att vara en kolonial stat. Men judarna i Israel har alla minst en idé var om hur långt det naturliga Israel sträcker sig. Till och med religiösa sionister kräver inget mer än det som deras gud enligt deras religiösa tradition lovade judarna. Det är ett relativt tydligt avgränsat område, till skillnad från araberna som har en imperialistisk tradition där området som först beboddes av judarna koloniserades av dem. Och sen av muslimerna i Ottomanska riket. Kolonier brukar därtill vara satelliter till en modernation dit kolonisatörer skulle kunna återvända om de misslyckades med skörden eller blev fördrivna av urinvånarna. Det har för det första alltid funnits judar i Israel och de judar som emigrerat dit sedan 1800-talet blev fördrivna från sina födsloländer. De har inget att återvända till. Vad inbillar sig de här idioterna inom vänstern? Det är lika sjukt som att de antar att alla israeler är vita när vita judar, alltså ashkenazer, utgör cirka 30% av Israels befolkning. Resten är från Mellanöstern och Nordafrika, även de fördrivna. Israel är ett land grundat av flyktingar. Tänker sig muslimerna och vänstern att judarna ska återvända till Kairo, Bagdad eller Damaskus? Hur skulle det gå till? Varför skulle de vilja det? Och har befolkningarna i Damaskus eller Bagdad något att säga till om i den här frågan? Fokus på hur många barn som dödats av Israel, av både demonstranter och massmedia. Ett fokus du inte ser media inta i kriget i Ukraina eller Sudan eller någon annan konflikt de bevakar eller ignorerar avslöjar att anklagelsen bara är blodsförtal i modern tappning. Och dessa anklagelser byggs kontinuerligt på. Oupphörligt. Nu senast sprider de lögner om att Israel begravt palestinier i massgravar. När argumenten saknas blir strategin att upprepa lögnerna så ofta och så högljutt att de mobbade ger upp av utmattning och alla andra skräms till tystnad. Mobben göder israelerna med anklagelser tills de personifierar stereotypen av juden som den kommit att bli i arabvärlden. En sak jag underlåtit att ta upp är det här med att göda syndabocken inför slakt. Alltså att bygga upp den till något den inte är men som liknar det mimetiska objektet. När det gäller juden är det inte så svårt att ta antisemitens fantasier om judisk makt inom politik, bankväsende och media och efter 1967 även militär makt, barn och folkmord som en sorts gödning. Om en symbolisk och i stort undermedveten. Tills offret kan påstås förtjäna att utsättas för det mobben anklagar den för. Eller blivit en spegelbild av det man själv egentligen är, men inte står ut med. Det har påståtts att Gerards idéer inte borde avslöjas för en bredare massa. Att det är esoterisk kunskap. Syndaboxmekanismens syfte är att undvika ett allas krig mot alla genom att ersätta det med ett allas krig mot en, alltså syndabocken. Om det stämmer skulle bara denna essämonologs publicering utlösa ett allas krig mot alla. Skulle det vara sant utesluter det återigen palestinierna som syndabock också eftersom större delen av världen faktiskt är på deras sida. Även om det finns en framtid där det är fred mellan Israel och vissa arabländer där palestinierna regeras av Saudi och UAE med israelisk militär som yttersta garanten för fred. Gerard har rätt i alla fall om detta. Sökandet efter syndabocken är ett universellt mänskligt särdrag. Och den muslimska världen är både splittrad och olycksdrabbad. Fattigdom, förtryck, krig mellan de muslimska nationerna, krig inom de muslimska nationerna och religionskrig mellan olika sorters islam. Det skulle inte vara konstigt om det är som Luay Ahmed sa till mig angående vårt samtal om hans resa till Israel efter 7 oktober, att det i den muslimska världen finns två religioner. Den ena är islam och den andra är Palestina. Där Palestina alltså är kod för judehat, bara så att du inte missförstår mig. Han är därtill inte den första person från den muslimska världen som sagt så till mig. Jag har hört det förr. Jag har läst utmärkta analyser om det skrivna av människor från de kulturer det handlar om. De flesta sådana essäer försöker spåra de ideologiska strömningar som varit med och bidragit till den nuvarande extremt virulenta jihadistiska antisemitismen. Allt ifrån det ryska falsariet Sions vises protokoll till Hitlers Mein Kampf och filosofer som Frantz Fanon eller Judith Butler åberopas. Men i slutändan har de flesta som tågar för Palestina, det vill säga mot Israel och för Hamas, inte läst någon av dessa verk eller författare. Eventuellt kanske de känner till existensen av de här verken, men då bara för att kunna hänvisa till att det står skrivet. Även om de bidragit till ledarnas riktning är de inte annat än ett betryggande rättfärdigande av den impuls de deltagande ändå vill leva ut.
Go down,
go down.
Moses,
Moses,
way down,
down.
Egypt land.
Aftonländernas undergång. Ska vi vara helt ärliga går det dåligt för alla just nu. USA är en supermakt på dekis, Pax Americana har fallit, även om de fortfarande stöder Israel i handling. Trycket har dock blivit så stort att det påverkar Israels krigföring negativt. Biden kräver inte ens kapitulation av Hamas, bara vapenvila. När amerikanerna uttalar sig kan de inte undvika att sjunga med i kören. Amerikanerna är dessutom skuldsatta upp över öronen till kineserna vars ekonomi ingen kan vara säker på, vars ökande repression, usla demografi och aggressivitet mot vissa grannländer tyder på att de förbereder sig för konflikt. Kina har alltså antagligen egna ekonomiska problem och helt säkert ett demografiskt jätteproblem på halsen. Deras vän Vladimir Putin i Moskva behöver krig för att behålla makten i Ryssland, utöver att komma in i historieböckerna. Och Irans mullor måste mörda sina egna ungdomar bara för att behålla makten. Europas stater blir fattigare och mer instabila, vilket gör att Europas muslimer riskerar att själva bli syndabockar här. Trots att de inte bjöd in sig själva och knappast var inblandade i nedläggningen av tyska eller svenska kärnkraftverk och arméer. Det var vi själva som gjorde det. Liksom vi lät dem radikaliseras av sina hemländers imamer via satellit och på internet. Vi tillät deras hemländer att finansiera moskéer på vår mark och bidrog därtill själva med skattemedel om något saknades. Västerlänningarna har länge varit sina egna värsta fiender. Vanliga människor över hela världen lider av hög inflation och hela världen står på randen till, om inte världskrig, så åtminstone flera större regionala konflikter som om de utbryter samtidigt eller nästan samtidigt till förvillelse kommer vara väldigt likt ett sådant. Alla har anledning att hitta en syndabock, vilket kanske är orsaken till den enorma hets mot Israel som fyller allt ifrån världsmedias till lokaltidningens rapportering och Vänsterpartiet i Göteborgs Instagramkonto. När man vet allt detta, att världen fördömer Israel mer än alla andra länder tillsammans, FN har ju fördömt Israel 153 gånger sedan 2015, mer än dubbelt så många som resten av världen tillsammans, att UNRWA får miljarder varje år för att utbilda palestinska barn till terrorister, 70% av deras budget går till utbildning, i bara en WhatsApp-grupp firar över 3000 UNRWA-lärare massakrerna mot israeler den 7 oktober, att världen betalar pengar till att utbilda Israels grannars barn till martyrer i kampen mot judarna, när man vet att förintelsen påbörjades ytterst hela 60 år innan tyskarna tvingade in judar i gaskammare i industriell skala. Den nya antisemitismen är därtill numera påeldad av sociala medier som övergett individualistiska användargränssnitt för kollektivistiska diton. De individer som har funnits för att stävja kollektivets naturliga flockinstinkt och leda den mot ett mer gynnsamt håll har medvetet motarbetats och tystats, vilket får konsekvensen att flocken ofta skenar. Om det som pågår nu i land efter land tillåts fortsätta kommer det att försvåra judiskt liv i diasporan så till den milda grad att en stor andel judar kommer att emigrera till Israel. Som om världen undermedvetet driver judarna att samlas på samma plats, redo för slakt. Sett ur det mörkaste av perspektiv ser det ut som att hela världen vanemässigt fördömer judarna och emellanåt offrar en oskuld till vulkanen. Bara det att här målar de upp palestinierna som oskyldiga offer fastän de är uppfostrade i en dödskult som vill mörda judar och skickar fram dem mot det judiska folket som bara genom att försvara sig tvingas leva ut den icke-judiska fantasin om att judar dödar icke-judars barn. Det är inte något jag skriver utan att känna äckel. Försvarar de sig inte är det de som mördas. Det är bara det som gör att jag oroar mig för en ny förintelse. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik.
Go down,
go down.
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land.
Som du förstår har jag jobbat på den här essän ett tag, så ett stort tack till dig som bidrar till produktionen av den här podcasten. Du är en hjälte. Oavsett om du är Patreon på patreon.com/aronflam där du får avsnitten 2 dagar före alla andra utan reklam, eller om du bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Jag är dig stort tack skyldig och tackar genom att producera bland annat den här typen av essäer. Jag vill också meddela dig som är Patreon att jag har blivit informerad om varför videoavsnitten från Israel inte dök upp i din RSS. Det beror tydligen på att video inte dyker upp i RSS, men podcasts gör. Så emellanåt kan det vara bra att dyka in på min Patreon-sida och kolla om jag lagt upp något. Jag brukar också lägga upp saker i mina sociala medier, så följ mig även där om du begagnar sådana. Om inte, grattis. Själv försöker jag vara en individ på plattformarna för att stävja just den typ av skenande digitala mobbar som uppstår där till följd av algoritmerna. Återigen ett stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god och produktiv tidsenhet.
Go down,
go down.
Moses,
Moses,
way
down,
down in Egypt land. Tell all the pharaohs to let my people go.
Why Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.